Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Det här är en podd från L.
Sofia Wood, alltså drottningen av matlagning, och bara att allting är så himla härligt det här. Och hon berättade att ibland är det faktiskt inte så härligt. Och så pratade vi lite om sexköpsskandalen, för det var jag ändå tvungen att komma in här idag. Glad fredag med Underhuden.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Vi fick ju precis reda på att en känd tv-person, personlighet
och entreprenör
har blivit gripen i natt i en stor sexrazzia. Vet du vad? För det första heter det inte sexrazzia. Det heter prostitutions- och liksom människorovsrazzia. Han är en av flera män som greps i samband, och fy farao. Ja, nu har han ju gått ut och erkänt att det var han.
Ja, han har ju lagt upp på sin, i sina kanaler vad han har gjort för någonting. På ett så otroligt... själv. Man hör hur synd han tycker om sig själv. Att det här har drabbat honom nu. Nu har han nött ner sig själv under så lång tid. Att nu har han hamnat här. Liksom. Det är ju... finns ingen ursäkt i det överhuvudtaget. Utan det är ju bara en total... alltså så här, offerkoftan är ju oerhört stor.
Ja, han gick dit direkt faktiskt.
Aha.
Alltså han hoppade över all harm också som han har gjort mot eventuella... Jag kan ju inte veta om det är första gången, men om man får gissa så... Alltså män som köper ju sex, det brukar vara ganska återkommande. Vet man ens vad man liksom köper? Ja. Men det är som att nu finns det ett facit för män som har betett sig dåligt och hamnat i offentligheten. Nu finns det ett facit över hur de ska bete sig. Dels så ska de ju såklart rikta blicken någon annanstans, alltså mot de som har anklagat dem offentligt, olagligt. Men han gör den där grejen, det, att det är liksom,
Det handlar om hur han har nött ner sig, verkligen så här, offerkoftan, och att så här, nöta ner sig själv på ett sånt fruktansvärt sätt att han till slut råkade hamna där.
Just också där, nu blev det så här. Det kunde väl lika gärna ha varit att han, jag vet inte.
Nej, det är så fruktansvärt. Det är så fruktansvärt. Det blir väldigt intressant att se vad som händer nu. För han har ju fått otroligt mycket så här styrkekram, kommentarer redan från att han la ut det där.
Hur farligt kan det... Alltså, för att när han skrev om sin ursäkt och förklaring på... Jag vet inte, det var ingen ursäkt. När han skrev sin förklaring på sitt Instagram-konto så var det nog inte alla som visste... vad det handlade om.
Nej.
Men där är det ju liksom andra offentliga män som skriver kämpa eller skickar en varm kram och styrka. En kram som är full av respekt till dig. Du är klok och har så mycket självinsikt. En mogen man med barnasinnet i behåll.
Okay.
Är det som är att köpa sex av fattiga rumänskor?
Precis, lägga 1500 spänn på en kväll på Östermalm. Så jävla obehagligt. Alltså, wow. Det är så mörkt. Man blir så trött på... Eller jag vet inte ens vart man liksom börjar. Jag kan känna en sån så här oerhörd utmattande känsla av att det här aldrig tar slut. Liksom, utan att det bara fortsätter.
Alltså jag kan bli, jag vill liksom gråta för att det här, mm. speciellt när man läser kommentarerna.
Mm.
Jag tycker det är så enkelt att jämföra med vad jag själv har ställt till med för mig själv när jag har kommenterat polisen till exempel.
Mm.
Så här såg det inte ut på min...
Nej.
Efter en tweet som jag har bett om ursäkt för, som jag ångrar så mycket,
mm.
så såg det inte ut så här på min Instagram.
Nej, eller, men du är ju också Twitter. Liksom lesbisk kvinna. Ja. Inte,
som är tjock.
Det, ja, inte ja. Liksom vit, straight man mm. Med massa pengar och alla de här fördelarna som... bara han kan tilldelas liksom, i den.
Det är helt otroligt
mm.
Att läsa hans kommentar. Det här, och här, du lagar god mat och jag ler alltid.
Ja. Alltså så, jag vet inte ens vad man säger.
Det här är väldigt intressant. Här har en kvinna skrivit, uppenbarligen är ditt konto kapat. Så har någon svarat, eller så är han inte den du tror.
Mm. Ja, jag såg också det, att det hade spekulerats jättemycket i att hans konto var kaprat, att det här inte alls är, han kan inte ha skrivit det här, för att hur skulle han ha kunnat gjort någonting som är så hemskt. Jag bara undrar så här, mm. om en kvinna hade lagt ut ett liksom Instagram-inlägg
mm.
där hon, utan att nämna vad det är hon har gjort, hade sagt att hon har liksom så här, nått någon typ av botten och att nu kommer hon förlora allt mm. och hon har gjort det så här. Kommer man mötas av så här, samma självklara upp liksom, han är ju uppburen mm. av folk som inte har någon aning om vad han har gjort
mm. också som har en aning om nu vad han har gjort.
Ja, vi får se mm.
men det är så jag använder ordet intressant, det är intressant, det är inte intressant, det är liksom facit på hur vidrigt det här... Fan, man tjatar om patriarkat. Men patriarkatet mm. är ju liksom... Jag är så trött på att ta det ordet i mitt namn.
Mm.
Eller i min mun. Jag är trött på att det liksom är... För att det ska liksom bestämma något. Men vet du vad jag tror också? Jag tror inte folk tycker att det är så farligt att köpa kvinnor.
Nej. Jag tror att det är en sån här grej som man tänker att man inte... Liksom, man kan inte prata om det, men... Om man tittar på statistiken så är det ju uppenbarligen någonting som sker i en så otrolig ja. Utsträckning. Och det kan man ju känna så här när man tittar runt sig. Om man vet siffrorna, det är samma ja. Sak som man tänker folk som liksom röstar rasistiskt. Mm. Så här, man tittar på statistiken. Bara, men jag känner, det är ju så mm. att jag känner någon som har gjort det här. Eller som röstar så. Eller som har, så här, och det är bara så... obehagligt att tänka, och på ett sätt är det nästan ännu obehagligare att tänka att man kan leva i en värld där det bara är, där man också är helt frånskild från det. Jag ja. Tänker lite på som så här, i amerikansk politik, hur så här oerhört den så här extrema förvåningen som kom när Trump valdes,
ja.
Att folk bara var så här, bara, hur är det möjligt?
Mm.
Men det som är riktigt obehagligt i det är ju inte bara att han valdes, utan det är ju också att man kan leva i en så skyddad värld att man kan tro att det är en omöjlighet att han ska väljas.
Mm.
Det tycker jag är obehagligt på riktigt.
Men exakt, och det är ju så samma är det i Sverige.
Sak. Ja, och det är precis det som händer politiskt här, men det är också det som händer med så här, män som köper sex mm. också. Att man kan gå runt och vara så liksom invaggad i sin egna så här, trygghet, att man tror att det här kan omöjligtvis stämma, den här statistiken.
Jag var 0% förvånad. Nej, men jag skulle, det är få män som jag skulle bli förvånad över om de hade liksom köpt en kvinna. Mm. Alltså faktiskt.
Mm. Jag vet inte.
Det är så grundläggande i mäns könsroll att sex / övergrepp har med makt att göra.
Mm.
Det är liksom, det är så de uppfostras.
Mm.
De uppfostras att vara aktiva och liksom att gå över gränsen, medan vår sexualitet är ju mer att vi ska sätta gränser mm. och säga nej.
Det blir rasande. Jag har en dotter som, mitt äldsta barn är, hon är ju 8 år gammal
mm.
som går i tvåan. Och hon har ju, man tänker att så här, men när man är 8 år gammal, då är man fortfarande väldigt liten.
Mm.
Men den så här, skolverkligheten som hon lever i är ganska avancerad på många sätt.
Mm.
Och där kan det ju definitivt hända saker som att så här, pojkar som jagar flickor, som ska pussa dem, som ska hålla fast dem, som ska liksom, där pedagoger på allvar säger till henne eller till hennes kompisar att men han är säkert bara kär i dig.
Fortfarande är det så?
Ja. Yep.
Och grejen är ju så här att jag tror liksom att, men du bor väl i stan?
Bor i Enskede.
Ja, men så här, Stockholms personer, Enskede, där har folk det så här, gott ställt, bra utbildning, tycker att de är conscious säkert. Och nu säger inte, man kan ju uppfostra sina barn och så gör de ju tvärt emot, det vet vi alla, men att inte inse att ens son är en potentiell våldtäktsman är livsfarligt. Man måste ju aktivt uppfostra söner till att inte gå över gränsen
hela tiden. Ja, men så länge vi lever i den typen av så här kultur som vi gör, så är det ju ett aktivt val man måste göra som förälder i hur man pratar med sina barn och vilken typ av så här gränser man verkligen ingjuter benhårt. För att de gränserna kommer liksom inte någon annan hålla uppe åt den. Jag blev jätte... verkligen så här... nedstämd när jag hörde vad som sades på skolan till exempel. Men jag är ju inte förvånad att det fortfarande är så. Eller att man pratar om... där man i princip så här försöker tipsa flickorna om olika så här coping-strategier för att hantera pojkarna.
Också att gungas in i en sån heterosexuell norm när man är liksom 7-8 år.
Ja, absolut. Och alltid det här, en stökig pojke, då tar man en lugn flicka och sätter henne bredvid honom i klassrummet.
Vad är det
kallas?
Stödmacka eller så. Stöd...
Jag vet inte.
Ja, men det är någonting.
Ja.
Det är liksom att man ska ha någon sån, ett utjämnings...
Ja.
Det är alltså jag kommer ihåg, på tal om heteronorm och, och inklusive homofobi, så kommer jag ihåg att den här personen som har köpt sex eller som har blivit gripen för det nu, han var ju också aktiv i den här organisationen som heter Bevara familjen.
Nej, men alltså,
och det är också så här sjukt, hur kan en person ha liksom haft så öppna, stolta, homofoba liksom så här, to the core åsikter, och sen så bara får han fortsätta ha jättebra jobb.
Verkligen, bara jular genom livet.
Ja. Jular genom... Pastajular genom livet.
Ja.
Hur går det med din pasta? Hörde du övergången? Boom! Journalisten här.
Du, det går riktigt bra faktiskt.
Ja. Alltså Sofia, du är en så spännande person.
Okej.
Okay. Vi pratar om dig nu. Jag och Nadja Kandil var hos Maria Nilsdotter. Vi satt och pratade om dig. Och liksom hennes PR-folk också. Vi bara, nej men jag bara, Sofia, hon är en otrolig person. Hon är så vacker. Allting hon gör är så härligt. Allting är så real. Och så bara, kan du laga mat? Hon är kock. Nej, hon är inte kock. Hon är självlärd.
Ja, det kommer hemifrån. Det är min mamma, såklart. Det är alltid mamman.
Ja, jag har ju hört rykten om... Jag trodde att du var brat från början.
Jaha, ja, nej. Gud, nej,
jag vet. Och så sa vår gemensamma vän Frida goda grejer. Och hon bara, nej, alltså hon är uppvuxen i ett kvinnokollektiv i Norrköping.
Ja, verkligen. Min mamma... var hemma, min pappa är från Australien och mamma är svensk, och de bodde i Australien jättelång tid innan jag kom, och sen så när jag var ett par år gammal så skilde de sig, och då flyttade mamma och jag hem till Sverige igen.
Alltså du är uppvuxen i Australien dina första år?
Ja, och har bott där periodvis och gått i skolan där och sådär också. Men då flyttade min mamma var jättesjuk när hon var ung, så att hon hade nästan inga betyg överhuvudtaget. Men när vi flyttade hem till Sverige så började hon plugga på komvux och läste upp alla sina nollor till femmor som var ensamstående mamma.
Nej, men, alltså.
Men nu ska vi få höra, för det här är så jäkla, det är så jävla lifehack. Jag beundrar henne så mycket för att hon gjorde det här. Hon träffade sina typ fyra bästa väninnor på komvux. Som alla var så här ensamstående mammor.
Varför går så?
Så här starka. De gick i samma klass som Anders Borg och brukade,
goals.
Ja, och brukade roa sig med att så här, krossa honom i alla debatter. Gud, så härligt. Men i alla fall, de var alla så här, ja men livet var liksom lite komplicerat i och med att de var ensamstående studenter med barn. Så de bara, nej men i Norrköping finns en helt annan typ av hyresmarknad än vad det finns här. De bara, vi flyttar till samma gård, så här, lite liksom innerstadsgård. Så sätter vi alla barnen på samma skola. Så kan vi hjälpas åt med allting. Mm. Vi kan alltid hämta dem tillsammans. Man kan, så här, om man behöver åka tidigt till skolan, kan den ena ge alla fem barnen frukost. Alltså så här, man hittar så. Och för att lösa sommaren, när alla de behövde sommarjobba, typ inom så här äldreomsorgen och allt vad det nu kan vara, i och med att de var studenter, så hittade de en storbonde strax utanför Norrköping som hade jättemycket mark och bland annat så här stora gamla så här röda sekelskiftsvillor med vita knutar vid vattnet. Lyckas övertala honom att hyra ut ett av de största husen till dem. Och sen så hade vi sommarkollektiv där. Så vi bodde där allihopa. Varje familj fick sitt egna rum. Men vi liksom bodde där hela tiden. Och medan man sommarjobbade så fanns det de tre andra mostrarna som vi kallade. Alltså de är ju inte systrar, men vi kallar dem för mostrarna. Som tog hand om alla barnen. Och så fick vi långa, härliga somrar.
De pusslade liksom sitt sommarjobbsschema.
Ja, för att så här få ihop det där.
Bara kvinnor.
Ihop. Det är
bara
nej men alltså, här. Hur härligt. Och så gick vi, alla barnen gick på Waldorfskola utanför Norrköping och så hade vi matlag på torsdagar och liksom, ja.
Men hur, alltså vilken otrolig grund i livet.
Ja, verkligen.
Hur påverkar det dig, tror du?
Alltså, dels påverkar det mig på ett så här rent konkret sätt i att jag fortfarande har en relation med alla mostrarna. Jag hörde med My bara häromdagen på sms och så här, du vet, man liksom, de är ju verkligen riktiga nära personer i mitt liv fortfarande.
Och deras barn är som syskon?
Ja, absolut. Alltså vi liksom, nu bor alla runt om i världen, men det finns ju en grundtrygghet i det där. Men jag tror också att det har gjort att jag dels känner att jag kanske inte är helt rotad i kärnfamiljen. Alltså den här klassiska, även om jag själv lever i den idag.
Kanske också just därför att göra det.
Ja, men jag är liksom så här, jag är gift sedan 9 år, jag har 3 barn.
Va?
Ja.
Har du varit gifta så länge?
Ja.
Hur gammal är du?
35.
Wow.
Ja, vi har 3 barn, vi bor i Enskede, alltså du vet så här, det är ju väldigt liksom...
Bor du i hus eller lägenhet?
Vi bor i lägenhet. Så det är ändå en liten grej som skiljer
fattas,
sig.
Fattas,
men
jag skojar.
Men jag kan ju fortfarande känna att så här, jag inte är... Jag tycker jättemycket om mitt liv, men jag känner verkligen att det inte är det enda sättet att leva på.
Mm.
Och det är inte alls självklart att det ska vara så. Jag tycker heller inte att andra sätt att leva på överhuvudtaget är sämre.
Nej. Men vad pluggade din morsa sen? Vad blev det av henne?
Nej, men hon blev... Först läste hon till lärare. Och sen blev hon rektor. Hon var rektor på Rågsveds gymnasiet.
Halloj.
Ja, och sen så började hon jobba på Skolverket med integrationen av ensamkommande flyktingbarn in i det svenska skolsystemet. Och nu är hon rektor igen i Norrköping på en jättebra skola som har tar jättemycket elever som har ja, men som är nyanlända och sådär. Hon har specialiserat sig på det. Så att hon har alltid varit väldigt specialiserad just på ja, men på så här invandrare och integration och i relation till utbildning framförallt.
Vilken drottning.
Nej, men alltså hon är den... Du skulle älska henne.
Ser hon ut som du?
Ja, vi är ganska lika faktiskt. Ja. Men alltså hon är den mest fantastiska personen någonsin. Ja. Och hon är en jävla fena i köket. Så det är henne det kommer ifrån.
Men du, vad hände med din farsa då?
Ja, men det är en helt annan relation. Ja, det är en helt annan podd. Nej, men han är ju en helt annan typ av person. Han, när de träffades på Paradise Beach på Mykonos när mamma var 18 och han var 33 eller 34 kanske.
Du driver.
Nej, men det blir värre. Han var då alltså modell, Marlboro-man-modell. Alltså du vet så här, Stetson-hatten på en häst. Stegar upp till henne med sitt set card och sitt modellkort.
Nej.
Jo. Med sitt
haja.
Ja, och bara I'm gonna marry you. Klipp till.
Hon bara
skilda 11 år senare.
Men ändå gifta 11 år.
Ja. Ja.
Men också.
Men det gick inte för dem att fortsätta vara gifta för att han kommer från en jätte han min pappa är jättebra på massor med sätt, men han kommer från en så oerhört konservativ bakgrund. Han är själv uppvuxen på så här internatskola och skickades på internat när han var typ 4 år gammal. Alltså
han alltså är för inte... att han är rik konservativ eller bara varför skulle
nej,
han
Nej men både och nej men eller jo men han ja, han har konservativ, väldigt konservativa värderingar.
Han har också det.
Ja.
Han fick ja, ja.
Och vad heter det när han var gift med min mamma så kunde han inte tänka sig att hon skulle jobba. Han ville att hon skulle sjuk. Vara liksom hemmafru.
Han ba, vet du vad gumman, jag är 15 år äldre än du.
Mm, nu är det jag som bestämmer här. Så att det är därför som det liksom inte gick till slut. Hon kunde inte hålla ännu en representationsmiddag. Det gick inte liksom. Men så alltså, då flyttade vi tillbaka till Sverige.
Hur länge var han Marlboro-modell? Det kan man ju inte leva på, eller?
Nej, han är arkitekt.
Ja.
Och jobbade som det också. Alltså så här, han har alltid varit det.
Men så när du och din mamma flyttade till Sverige,
mm.
då bodde han kvar?
Mm, han stannade.
Hur gammal var du då?
Vad kan jag vara? Typ 3-4 och sånt där. Ja.
Alltså vet du,
ja, nej men han stannade kvar. Jag tror att de vid något tillfälle så försökte de prova att bo i Sverige. Men då, det här är på 80-talet, då fick inte han jobba som arkitekt i Sverige. Fast att han redan hade liksom en etablerad karriär. Utan då hade han behövt läsa om på arkitekturhögskolan. Och det kunde han absolut inte tänka sig att göra. Så att han stannade kvar där. Och mamma och jag kom till Sverige. Och hon startade om livet från ingenting liksom.
Har du haft mycket problem att han gjorde det valet att inte vara med dig?
Jag tror att jag kände en så här enorm jag hade honom på en så här otrolig pedestal jättelänge. Och såg upp till honom för också för att det här livet där när jag var liten för jag brukade flyga ner över jul och nyår och vara där då. Och flög liksom själv när jag var så här 6 år gammal. Vilket, ja, det är också en till podd. Hemskt. Mm. Men då, det livet som var där, om man jämför med det livet som jag hade hemma i Norrköping, var ju jätteannorlunda. För hos pappa var det ju verkligen så där lyx och flärd. Och han var så liksom, jag tror, ja, men jag såg på det med ett barns ögon. Och satte honom på en otrolig pedestal. Och sen så skulle jag bo där ett år när jag var 15. Och gå i skolan. Och då vart det som att hela den liksom pedestalen rasade. Ja. Och,
skulle du bo med honom då?
Ja. Och vi hade liksom otroliga bråk. Och han var väldigt sådär... Men sa verkligen så rakt ut att du måste förstå att liksom, du är inte den personen som jag älskar mest. Och, liksom, utan det är min styv och mamma då. Och sådär. Så att det blev ju en sån jättekris för mig.
Han var tvungen att säga det?
Ja.
Har han nya barn?
Nej, de har inga nya barn. De har bara mig. Men och min styrmamma hon är en ljuvlig person. Hon är konstnär och världens mest fantastiska kvinna. Men det blev en sån liksom otrolig chock att uppleva det. Så jag fick ju jättegrav anorexi när jag bodde där. Och blev ju otroligt sjuk jättesnabbt. För att jag kunde liksom inte hantera... Jag kunde inte hantera sorgen av att han inte älskade mig. Och då blev det som att jag var tvungen att ta alla de tankarna och kanalisera in dem i att kontrollera mat istället. För med min mamma, som älskar mig liksom förbehållslöst, har mat alltid varit ett så här medium för att visa omtanke och kärlek. Och då när jag var på en plats där det liksom inte fanns så blev det i min tonårshjärna som att mat inte kunde få finnas då heller.
Mm.
Och jag blev jättesjuk.
Men också, jag kan tänka mig, de flesta mammor som liksom är närvarande har ju ändå koll på sina barn.
Ja.
Och att, då fanns ju inte, vänta, internet fanns ju, men alltså...
Men det var inte alls på samma sätt.
Nej, om man kan inte se hur, liksom, hur stora portioner man tar. Eller liksom.
Nej, verkligen inte. Och men FaceTime fanns ju absolut inte. Nej, liksom.
Men hur reagerade din pappa på att du blev så sjuk?
Nej, men han tyckte, när vi pratar om det nu idag. Idag har vi liksom ändå en så ganska bra relation. Men vi kan aldrig prata om det där som hände. Det är liksom, vi har en bra relation för att vi har gått vidare.
Mm.
Men när han liksom refererar till det någon gång ibland. Då är det ju så här. Då pratar han ju om when you had your difficult period. När jag var krånglig.
Lades du in och sådär?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
Inte för att det är någon måttstock vill jag ändå säga.
Nej, men jag lyckades precis hålla mig på. För att jag kom ju hem till Sverige där efter ett år. Och
hade du inte träffat din mamma på ett år då?
Så hon, alltså hennes sammanbrott i ankomsthallen på Arlanda. För hon hade inte förstått hur sjuk jag var heller. Liksom. Åh, men när jag kom så här utspatserandes där genom
skinn och ben och brun typ.
Ja, alltså så jävla sjuk.
Vilken bra reaktion att bryta ihop.
Ja,
alltså,
ja,
det är
verkligen
det bästa man kan göra, tänker jag.
Ja, och det är ju så där att liksom, ja, nej, men så att jag fick jättebra väldigt snabbt, väldigt bra hjälp av en terapeut. Jag gick i terapi jättemycket hos en dietist. Jag var på vägningar liksom två gånger i veckan. Och höll på. Det tog jättelång tid att bli, eller så här, det tog kanske ett par år att bli fysiskt frisk, men att bli mentalt frisk tog jättelång tid. Jättelång
tid. Härligt då att du jobbar med mat.
Ja, och jag tror att det liksom har kunnat bli så för att dels för att jag känner mig genuint frisk, att det inte är problematiskt längre, men också tror jag att det handlar, det som gör det liksom lättare för mig, om man ska säga, är att det som triggade min ätstörning inte var relaterat till kroppen och mat, utan det var relaterat till så här känslolivet och mat.
Och kontroll.
Ja, kontroll och att så här inte att vara en person som inte så här, inte kan hantera så mörka tankar, utan då istället var tvungen att kanalisera in det i någonting annat.
Alltså man är ju också otroligt liten när man är 15, ja, på andra sidan jorden utan sin mamma.
Ja, absolut. Det är ju en helt bizarr liksom upplevelse egentligen. Jag vet inte ens om jag så här, med mina egna barn än skulle vilja att man
aldrig
gjorde något sånt här utbytesår. Eller
aldrig.
Något sånt där. Det är så här, de ska näras vid min barm tills de bryter sig loss.
Ja, verkligen. Och inte ens då ska
de
bryta sig loss. Men alltså, jag kan tänka mig att din morsa inte var speciellt nöjd med din pappa då.
Nej, verkligen inte. Men jag har aldrig hört någon av dem säga ett ont ord om varandra. De har verkligen en...
Så idealiskt i traumat ändå?
Ja, verkligen. De har varit väldigt... Så här, jag tror att det också handlar jättemycket om att de inte skilde sig för att de hatade varandra. Utan de skilde sig för att de inte kunde leva tillsammans.
Mm.
Och det är en så otroligt liksom, stor skillnad.
Ja, det kan vara det. Det kan också vara samma sak.
Ja, absolut. Det kan det ju definitivt vara. Men de hade ändå, de har hittat ett, så här, ett förhållningssätt som fungerar. Och idag kan jag ju känna snarare så här en empati mot min pappa. Och att han är så fucked up.
Mm.
Förstår du? Att om när jag sitter här med mina egna barn. Förut så brukade jag kanske känna mig ledsen för att han inte liksom älskar mig så som jag älskar mina barn.
Mm.
Men idag kan jag nästan känna mer liksom, att jag tycker synd om honom. Att
men
han
är det inte
skönare är kapabel
att, ja, att men är det inte skönare i sin förlåtelseprocess att ha den relationen?
Verkligen.
Till alltså besvikelse.
Ja, verkligen. För den lägger ju det som är jobbigt hos honom egentligen, inte hos mig. Jag förstår ju idag att jag är liksom värd att älskas av mina föräldrar.
Mm.
Och om han inte har den så här emotionella kapaciteten att göra det helt och hållet, så ligger det mer hos honom än hos mig faktiskt.
Mm.
Men det där är ju jättekomplext.
Liksom. Träffas ni nu?
Nej, nu ses vi ju inte på grund av liksom allting som... Ja, men på grund av corona.
Ja, men har han träffat dina barn?
Ja, absolut. Mm. Vi brukar... Alltså, tidigare har vi alltid försökt att vara där en gång per år. Men nu, de senaste... Nu är det typ... vad kan det vara? Jo, men Selma och jag var där när hon... Vi åkte ner, för min farbror gick bort plötsligt. Mm. Så när Selma var 11 veckor, då flög jag ner med henne själv.
Alltså lilla Selma.
Ja, mm. Och gången innan där så var det nog kanske 3 år sedan vi var där. Men de har varit här 2 gånger mm. emellan. Så jag tror han försöker nog mycket ta igen den relationen han och jag inte har med mm. mina barn. Han är väldigt, och framförallt hans fru är extremt mån om att ha en så här fin relation till våra barn. Hon, för henne är det hennes livs största sorg att hon inte mm. Har fått några barn själv. Så att hon har ju verkligen tagit sig an mina barn på ett mm. sätt som en mor hade gjort. Liksom. Mm. Hon vill väldigt gärna att de ska vara där i hennes liv. Ja, det är jättefint faktiskt. Under huden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Har du australiensisk accent?
Alltså vet du vad, jag har det emellanåt. Men när jag gick på gymnasiet i Sverige så sa min engelska lärare åt mig att om inte jag slipade bort den här dialekten så tänkte hon underkänna mig engelska. Så jag har någon, min så här generella engelska är mer någon slags här standard engelska. Men när jag pratar med min pappa eller med Wendy eller med någon av mina kusiner, då är det ju superbräkigt. Alltså det kommer inte backa på en
alltså det
sekund.
Är så fascistiskt.
Ja, verkligen.
Hoppas hon lyssnar på den här podden. Det var fel gjort. Ja. English teacher. Men du, alltså, du har ju värsta utbildningen.
Mm.
Alltså förutom att du är influencer.
Ja, jag har ju så otroligt svårt att bära den där influencerflaggan.
Men du vet du vad, Sofia?
Mm.
Igår presenterade jag mig, jag har fått ett nytt jobb. Jag sitter med i styrelsen för tjejjouren. Då skulle jag presentera mig. Ja. Jag bara, jag är influencer och jag är en jättebra influencer. Är det inte härligt att det finns såna influencers som oss som inte bara vill sälja highlighters? Mm. Alltså jag vill också sälja highlighters mm. ibland,
mm.
men som liksom är någonting annat.
Ja, nej men jag håller med. Men jag tror att anledningen till att jag tycker att det är svårt att bära den flaggan är för att den är så... Det kommer så mycket... saker som andra liksom väver in i ordet influencer.
Vadå?
Nej men som jag har fått liksom, jag har fått någon som har skrivit till mig ofta på bloggen och hon refererar ofta till det som att så här, att hon säger att jag är en levande skyltdocka som säljer mig själv och mitt liv och ibland också mina barn. Och det är ju alltså så här, ja men du är ju en vandrande reklampelare. Och det är ju så här, eller som hon som skrev för ett tag sedan och sa att det var viktigt att det var viktigt att de andra kvinnorna som läser, som kanske är till exempel epidemiologer, förstår att jag har ju tid att ha det som jag har det hemma för att jag är en hemmapulare. Som håller på med mysiga blomsterarrangemang på dagarna. Så att det här är liksom det där tilltryckandet mm. som kommer med influencerskapet. Det tycker jag, alltså det kommer åt mig tyvärr. Jag tycker att det är skitjobbigt.
Alltså gud, det förstår jag verkligen. Men det är ju också, det är ju inte för att, bara för att du är influencer, utan det är ju för att du är den sortens influencer. Ingen skulle säga till mig att Kakan, man tror inte att du är en verklig kvinna för att du håller på med dina blomsterarrangemang. Mm. Vet du vad, jag håller på med mina blomsterbuketter. Mm. Det ska ni fan veta, även om jag inte är Sofia Wood. Men jag tror de har problem med den sortens kvinnlighet, för de tror att den är forcerad när du bara är sån.
Mm.
Och att, man, att de inte förstår att man kan vara mångfacetterad. Mm. Man kan vara värsta feministen och vara jättebra på att göra en melanzane.
Ja.
Vet att jag gjorde det melanzanen häromdagen?
Ja. Var det gott eller?
Jag ringde Frida på FaceTime i panik.
Ja.
Och bara, du... när man har saltat auberginerna...
Ja.
Kan man skölja av dem med vatten? Hon bara, nej alltså det ska du inte göra för att det är det du har fått ut med saltet. Jag bara, hon bara, hur mycket har saltat? Jag bara, nej men alltså, jag har saltat. Alltså du vet, jag hällde på, alltså jag öste på salt. För att det skulle liksom verkligen...
Dra ur all den här bittra vätskan. Ja.
Nej men det slutade med att jag stod gned bort och stod och tvättade.
Man kan bara
lite.
Torka av med lite fuktigt typ hushållspapper.
Men du fattar inte hur mycket. Du fattar, det var salt överallt i hela min lägenhet.
Okej, okay, okej. Okay, okay.
Men den blev jättebra. Det var salt på vissa ställen, så ska jag säga.
Men det blev bra.
Du har ett förhållningssätt till mat som attraherar mig så mycket. Allting känns typ enkelt och tillgängligt.
Mm. Men jag tror att det hänger jättemycket ihop med att jag inte är kock, utan att jag bara är en person som verkligen, verkligen gillar att laga god mat.
Mm.
Och att mitt enda mål med maten är att den ska vara så jäkla god så att du ramlar av stolen.
Mm.
Inte att du liksom blir imponerad av den.
Nej.
Det finns,
sen så kan att man då bli det också.
Jo, men du fattar vad jag menar. Mm. Det är inga så här krångliga tekniker. Och jag har också verkligen så här ett aktivt val kring att inte ha jättesvåra ingredienser eller saker som man inte kan få tag på, eller har också med boken då verkligen försökt att så här, hålla ner ingredienslistorna, att inte ha eller så här, en krydda som bara används på ett ställe i boken, för att det är så onödigt att köpa på sig en massa skit hela tiden, utan det är snarare så att, och det har jag fått, det fick jag något så här, någon som nämnde att men det är lite lika ingredienser i alla rätterna. Jo, men det är verkligen.
Men det är också det är goals. För,
ja.
Att kunna alternera så många rätter på samma ingredienser.
Ja, jag tänker att det är bra, och jag tänker att det är så man äter på riktigt också. Liksom. Mm. Det är så de flesta faktiskt förhåller sig till hur, vad man har i sitt kylskåp eller i sitt skafferi. Det är asjobbigt att ha 50-11 olika flaskor som man har tagit två matskedar ur. Vem orkar det? Det är, bara, det är så ekonomiskt dumt också.
Där kom östgötskan in. Vem orkar där?
Men vad är det med
jag
det?
Jag tänker på det här med liksom att vara influencer och vara... Det har ju varit så många konstiga kommentarer på din blogg. Men att liksom alla sorts influencers är bespottade.
Mm.
Man är det om man är... Men typ Bianca Ingrosso, man är det om man är Kakan Hermansson, för jag är politisk, men man får inte vara liksom, man får inte sälja sig. Man är det om man är dig, man är det om man är en idrottsperson, man är det om man är Britta Zackari, man är det om man är Ami Bramesi, även om inte hon är influencer. Man kan aldrig göra någonting.
Nej.
Perfekt.
Nej, och det är väl det som är, det är egentligen helt normalt, och ingen kan göra någonting perfekt. Men det som är så speciellt när man är influencer är ju att det finns en platt, liksom en kanal för alla att berätta för en vad man gör fel. Och med det klimatet som är på internet just nu, så är det som att, så här, Elsa och jag pratade om det i vår podd någon gång, att, så här, att vara aktivist idag för många, det har liksom blivit så trendigt att vara aktivist. Så att om aktivist tidigare var någonting som faktiskt krävde någonting av dig själv, alltså en insats.
Och man utsätter sig själv för risk.
Ja, precis. Och det är ju någonting, det krävs någonting av dig. Att du faktiskt gör någonting, att du tar ett ställningstagande, att du går i den där marschen eller ringer de där jobbiga samtalen eller vad det än kan vara. Idag på internet är det som att vara aktivist, det handlar om att säga åt andra personer vad de ska göra. Men det kräver ingenting av dig överhuvudtaget. Och det gör ju att det blir otroligt svårt också att uttrycka någonting när man behöver ha alla perspektiv på allting jämt.
Mm.
För då kan ingenting få finnas någonsin.
Men jag tror inte heller att det handlar om alla perspektiv. Alltså den personen som säger åt dig att du är hemma och pular med blommor.
Mm.
Alltså det skulle ju vara fantastiskt om du kan försörja tillsammans med din man då en familj på att bara pula med blommor.
Jag skulle kunna försörja vår familj på att pula med våra blommor. Absolut. Och det är ju någonting fantastiskt.
Ja, men alltså det krävs ju lite mer än att du bara pular.
Ja, absolut. Och det är ju inte det jag gör.
Nej,
heller.
Liksom. Det är det jag menar. Att det är ju liksom, varför vill man säga sådär till någon?
Mm, jag vet inte, jag tror att det är en så konstig tid på internet nu. Alltså. Men med det sagt...
en konstig tid länge.
Ja, absolut. Nej, men verkligen.
Men många provoceras nog av den där sammansatta bilden av dig som ett underbart hem, tre gulliga barn, säkert en snygg man, aldrig sett honom.
Ja, skitsnygg.
Men, och att du är så snygg, men att allting är så här, och att din estetik är så tilltalande. Jag tror folk stör ihjäl sig på det. Och det är så... För mig, tycker bara att det är inspirerande.
Mm.
Men då är det intressant att tänka på varför man provocerar så mycket av det. Det var ju som när du skrev det där på din blogg. Du bara, vet du vad? Det var någon som hade bara, allting är så perfekt i ditt liv. Du bara, vet du vad? Min man har migrän.
Mm.
Det ligger så här 3 dagar gammal palackpaner överallt i hela i köket.
Mm.
Men du ska inte behöva... Det är det som jag också är med att vara influencer, att vi kan faktiskt bestämma exakt vad vi vill dela med oss av.
Men verkligen, jag känner också att, så här att jag tänker att det finns en plats för olika saker. Och bloggen där man kanske kan, eller där jag kan brodera ut mer och skriva ord kring så här, där har jag ju varit jätteöppen med allt från... ångest till ätstörningar eller alltså så här, alla andra sidor av livet också. Och bloggen tycker jag är ett bra format för det, för jag tycker inte att det är någonting som man bara ska så här, slänga ur sig i en snabb tweet liksom. Utan jag tycker att det finns man behöver ha en viss respekt för vissa typer av ämnen. Men Instagram till exempel för mig har väl varit en plats där jag har, som jag tycker är det stora delen, ett så här visuellt medie. Och där är det väl det jag tycker är vackert som jag känner har sin plats där. Och sen så förstår jag också att om man bara ser en kanal, då kanske man kan tro att jag bara är den delen. Men om man kanske har pallar att läsa bloggen också, så kanske man kan få se andra sidor också.
Men
liksom.
Också, hade du bara valt att göra Instagram så hade det också varit okej.
Ja, nej men verkligen.
Och säkert förstå att om hela världen hade bara bestått av kvinnor som var som du, då kanske hade det varit provocerande. Men alltså vi är många olika kvinnor här ute. Men det handlar väl om att man inte kan förstå att kvinnor är mångbottnade.
Ja, verkligen.
Man kan vara flera saker samtidigt.
Ja, verkligen. Och det är det som jag tycker är så här, det är väl det som är det svåra och det som gör att jag känner att så här, influencerskapet är nog ingenting för mig i det långa loppet. Jag tror liksom inte om 5 år att jag fortfarande gör det här. För att jag tycker att det är så himla begränsande att hela tiden... Ja, men dels att jag faktiskt verkligen tar åt mig. Och det ska verkligen brasklapp. Så här, merparten av allting som jag får är ju jättesnällt och superhärligt. Och jag har otroligt... Så här, intelligenta läsare och jättespännande diskussioner i kommentarsfälten, och jag är jättetacksam för det. Men det där andra blir ju det som man bär med sig.
Mm.
Och jag tycker att det är så tråkigt att vi har ett klimat där man inte ger folk så här benefit of doubt. Alltså så här, att man bara utgår från att det antagligen är den sämsta liksom, svaret som kommer vara det rätta svaret. Och det är så tråkigt. Jag vill inte, och så vill jag verkligen inte... jag vill inte ha det i mitt liksom, liv.
Nej,
långsiktigt.
Det är så omodernt att vara så överdrivet kritisk till andra kvinnor.
Ja, men verkligen.
Alltså, jag fattar kritiken jag får som är så här. Jag förstår kritiken mot att vara en influencer som marknadsför, som gör samarbeten med beautyprodukter, bla bla bla, eller whatever det kan vara. Jag förstår att det måste finnas i ett kapitalistiskt system, måste det finnas kritik mot det.
Mm.
Legit kritik.
Mm.
Men jag tror kanske visst att du är influencer om 5 år, men att du och många med dig, kanske jag, andra personer har ändrat hur det ser ut.
Mm.
Alltså för att du är ju så, alltså hand i hand med ditt influencerskap, så är du ju liksom den här kockpersonen. Nu ska du släppa din andra bok.
Yeah.
Alltså du är ju, du influerar ju människor.
Mm.
Och jag menar, har man det, då kan man ju göra lite vad som helst.
Mm. Ja, alltså det är ju en otrolig fördel när man släpper en bok till exempel, att ha en plattform att prata om den på. Det påverkar ju jättemycket såklart. Att jag kan visa upp vad, sen så måste ju boken i sig vara liksom, ha någon typ av värde i slutändan också. Man kan ju inte bara släppa liksom skräp bara för att man har en plattform.
Det är ju inte du, gumman.
Men det är ju verkligen, och det är ju fantastiskt att som så här författare ha jättemånga människor som man kan prata rakt ner i fickan på och berätta om vad man har gjort. Det är ju en helt annan möjlighet än om man inte har den. Och jag fattar det skitorättvist mot de som släpper kokböcker och inte har såna plattformar också.
Ja, men du, nu ska du släppa en bok som handlar om, som är lite mer höstig mat.
Aha.
Vad heter den?
Den heter Vinter hos Wood. En kokbok från höstmörkrets intåg till vårljusets återkomst.
Åh, vad vackert.
Det är en kronologisk kokbok.
Nej.
Jo.
Åh, vad kul. Och när det, kommer den?
I oktober. Så det är lång tid kvar. Jo. Men den börjar i allhelgona. Och sen så bara...
Men är den klar?
Ja, i princip. Vi har en plåtningsdag kvar. Men den är ju färdigskriven och vi håller på, jag är ju redaktion, liksom med redaktören på hela den processen.
Fantastisk fotograf också.
Ja, Frida, så jävla bra.
Men vem, när du gjorde din första kokbok, visste du att den här skulle komma då?
Nej, absolut inte. Jag hade inte, alltså jag visste inte ens att jag skulle göra den första kokboken när jag gjorde den första kokboken, känns det som. Den kom ju till, jag var ju, skulle precis gå på föräldraledighet med Selma då.
Mm.
Då var jag marknadschef, så jag hade ju ett vanligt jobb. Och så skulle jag
var
gå
då någonstans?
På Bukowskis.
Det är sjukt.
Men jag är ju konstvetare i grunden.
Ja, det är också sjukt.
Men så skulle jag gå på föräldraledighet med Selma. Och precis innan jag gick på föräldraledighet så fick jag ett mejl från Norstedts. Som bara var så här, hallå, är inte du sugen på att göra en bok?
Och, men var befann du dig då? Liksom, då hade du ett Instagram-konto.
Ja,
men bloggade kanske du där då?
Nej, hade ingen blogg. Jag hade podden med Elsa. Och hade ett, liksom, jag menar, inte ett stort Instagram-konto, men en så här, puttra på. Liksom. Mm. Men Britta Zachary, som har samma förläggare som jag har, hade sagt till Michaela, då, vår förläggare, när hon hade ett bokmöte 2 år tidigare. Bara, ja, absolut, jag ska göra den här träningsboken, men jag vill bara tipsa om den här personen.
Ja, det är så och, typiskt.
Alltså, jävla fint alltså. Och sen så 2 år senare så hörde Michaela, då vår förläggare, av sig och bara, hej, du, jag har haft lite koll på dig i ett par år nu. Och eftersom jag precis skulle gå på föräldraledighet då, så hade jag ju faktiskt möjligheten att skriva boken. För jag hade ju aldrig kunnat hinna, alltså det hade varit en omöjlighet att hinna skriva den medan jag jobbade.
Du bara, så jag gjorde det när jag precis hade fött en bebis och hade 2 andra barn åt hem och ta hand om. Men det var, liksom, det var bara så härligt.
Nej, men sjukt. Det var... Jag, då var jag också 100% naiv och fattade inte hur svårt det var, eller hur jobbigt det var att skriva och plåta en kokbok samtidigt som... Men Selma var en jättesnäll bebis. Det är ju också på många sätt lättare med 3:e barn än med 1:a barn, för att man har liksom... koll på bitarna på ett annat sätt. Så hon är ju, typ alla bilder i boken ligger hon ju i så här sjal och hetsammas samtidigt som vi plåtar. Så hon sov ju genom hela processen.
Vad coolt.
Ja.
Men hur gjorde du liksom urvalen av all din goda mat som finns i din hjärna?
Det var skitsvårt. Det var jättesvårt att bestämma vilka liksom, de 50 recepten skulle vara. Och också för att man måste bestämma sig exakt hur man ska laga dem. För ofta, jag tänker att man kanske har...
Du höftar lite.
Ja, dels har jag aldrig använt ett mått någonsin när man höftar. Och sen så många rätter kan man ju... Alltså säga att det finns liksom, att man har 10 rätter... De skulle kunna bli liksom 20 rätter också om man bryter isär dem från varandra. Men det var asvårt. Men till slut så blev det... Den första boken är verkligen de som är mina så här grundrätter. Men alltså den Jag vet att du gillar ju en del av maten än.
Ja.
Nej, men alltså den nya boken.
Jag kommer älska den, va?
Nej, men alltså det är så god mat. Det är så god mat. Det är så jävla roligt.
Och varje gång jag öppnar den så är det så gulligt för du står så här. Det står så här, hej Kakan, hoppas du och Pinne gillar den här maten. Det är så gulligt.
Ja.
Men det är, alltså, för mig, alltså att göra melanzane är för mig en sån, alltså riktig ADHD-prövning.
Ja, det är så många steg. Men du gillar kronärtskockspastan, eller hur?
Ja, det är den går varm.
Ja,
men också, jag var ju så stolt när jag gjorde den melanzane. Du hör ju att jag pratar om den fortfarande. Att jag faktiskt gjorde tomatsåsen ett dygn innan.
Nå, riktigt bra, för då är den fucking så jävla god också.
Och sen vet jag inte, den fick puttra på där en lång tid.
Ja.
Sen fick den bara stå i den där grytan över natten.
Ja,
är det så fel?
Nej, det är 100% rätt.
Den kan stå ute i rumstempererad utan att någonting händer.
Gud, alltså så här, det är ingen mejeriprodukt. Alltså, ja, 100%. Jag tror inte man ska vara... Det här är ju kanske... Det här får man också lyssna.
Som talar nu.
Precis, lyssna på Livsmedelsverket också. Men jag tror generellt inte man ska vara så fjompig med sånt här.
Nej, alltså jag brukar äta mat som har stått framme.
100%.
Jag brukar, alltså, smör. En gång åt jag en pizza som hade legat i baksätet en hel natt. Och en hel dag. Och sen när jag kom till jobbet, jag bara... Det är ju min gamla pizza, den kan jag äta ikväll. Och när jag jobbar på kvällspatrullen på hemtjänst. Jag bara, va? Den där goa fetospizzan, den där kommer jag äta igen.
Ja, och helt ärligt, så här, typ smör har framme rumstemperatur hela tiden. Det tycker jag är härligt. Alltså i en smörbytta, i en så här porslinssmörbytta.
Självklart i en porslinssmörbytta, Sofia.
Ja, men så att det inte blir så här kladdigt, äckligt papper. Men det liksom, jag tycker att det tycker jag känns... Min lyxigaste kompis när jag var liten var Justina, som hade, hennes föräldrar var från Polen. Och de hade hennes mamma var Katarzyna, hon var obducent. Och en, så, du vet, polska kvinnor som kan vara så oerhört vackra. De är så...
Jag är liksom, tillsammans med en sån.
Ja, men alltså, du vet, det är liksom de här färgerna och det är liksom otroligt. Hon var så jävla cool och obducent liksom, så här, fantastisk kvinna. Hon hade alltid smör och honung framme på deras lite smuliga stora träköksbord. Och för mig är det så här, det är som definitionen av kultur.
Och typ alltså jag trygghet.
Ja, nej men alltså, och bara så här sammetsgardiner och så den där honungsburkan. Det, jag älskar det. Jag går igång på det så jävla hårt alltså. Så mysigt.
Jag växte upp med en tjej vars föräldrar var från Polen. Och liksom, de hade verkligen en annan matkultur än vad vi hade. Det var så jävla gett. Eller, jag växte upp med liksom barn från hela världen, känns det som.
Ja, det gjorde jag också. Min mamma är jätteaktiv i internationella kvinnoföreningen när vi var små. Så att, och min lillebror, hans pappa, är från Chile. Så att då åt vi väldigt mycket chilensk mat också. Så jävla gott. Sjukt gott.
Men du, okej, så den här boken kommer nu. Vad har du med på din lilla influencer-agenda? Ja, du måste äga det här, du måste äga uttrycket.
Ja, jag måste äga uttrycket. Nej, men Elsa och jag börjar lite rörligt material tillsammans.
Ja,
det är så
kul.
Jävla roligt. Det kommer att komma snart.
Vad är det ni gör då? Vad är det ni filmar?
Nej, men det är typ som podden fast i... Alltså istället för att vi sitter och pratar om... mat, så kanske vi lagar maten. Eller, jag skulle jättegärna göra mer rörligt, jag tycker att det är jättekul.
Ja.
Verkligen. Ja, och sen så är det, och så har jag fler bokplaner som jag ska pitcha för min förläggare här nu. Och mycket sånt. Men sen när jag så här helt ärligt, så försöker jag att inte hetsa på med 50-11 olika projekt samtidigt, utan att försöka hellre kanske göra lite färre saker och ha tid att göra dem lite bättre.
Ja.
Det känns som att det var en stor anledning till att jag tog steget att säga upp mig också. Och att faktiskt inte gå tillbaka till ett fast jobb. För att så här, inte ha den stressen. På
samma Vad jobbar sätt. Din man med?
Han är PR-chef på en reklambyrå. Så vi träffades på jobbet när jag jobbade på Flippa K för 1000 år sedan. Och han var på Ibeo som PR-konsult. Så han var liksom min konsult då.
Halloj, sa du?
Ja, exakt.
Tre barn senare.
Ja, tre barn senare.
Fan vad coolt. Alltså, jag kan säga så här. Jag är så hungrig. Och vetskapen om att du och jag och Frida har ett bord på Brillo.
Nej, men alltså.
Och att det är fredag.
Ja.
och att vi kan få inmundiga ett glas vin till detta.
Nej, men jag är så glad. Underbart.
Kan du, kan, när vi bestämde det här igår, jag bara, kan du podda imorgon? Och du kunde det.
Ja.
Och alltså, då tänkte jag bara, nej, men kan det vara så här?
Men vet du hur länge jag har velat komma till den här podden?
Men varför har du inte sagt något?
Nej, men jag ska aldrig säga sånt. Sånt vågar inte jag. Det har jag velat så länge. Det här är en av de första poddarna som jag verkligen så här började hetslyssna på.
Men är det sant? Mm. Det här är så underbart för mig, Sofia.
Alla avsnitt sen första.
Jag låg liksom och tänkte igår, jag bara, det är över med mig. Jag är inte en aktuell person längre.
Nej, men
jag har inga följare på Instagram. Ingen bryr sig om mig längre. Ingen tycker att jag är intressant. Alltså jag har 60 000 följare. Vem är? Nej, men, ibland, alltså jag är ändå ägglossning. Jag ska älska livet.
Du ska vara jätteglad.
Jag vet. Framförallt är omringad av otroliga kvinnor som vanligt. Och då måste jag väl göra någonting rätt.
Ja, det är klart det gör. Det där är så jävla svårt. Man kommer in i de där. Jag tror också att så som den här våren 2020 har varit, så hänger den säkert jättemycket ihop med också hur man mår och bara börjar tvivla på sig själv och allt vad man gör. Och jag tror att vi får bara vara liksom lite så här snälla mot oss själva i det här också.
Ja, vet du vad? Du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson. Och
med mig, Sofia Wood.
Du har lyssnat på Underhuden med Kakan Hermansson. En podd från L.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.